Brothers and sisters,
bröder och systrar, vi välkomnar er till KUVs andakt för unga vuxna. Utsändningen sker från BYU Idaho Center i Rexburg, Idaho. Utsändningen översätts i många språk för unga vuxna över hela världen. Jag heter Edwin Sexton och är president för unga vuxnas fjärde stav i Rexburg, Idaho. Vi hälsar äldster Quentin Cook i de 12 apostlarnas forum välkommen och är glada att syster Cook är här med honom ikväll. Äldster Cook presenterar senare i programmet som kvällens talare. Vi är glada att ha med oss andra generalauktoriteter, områdesauktoriteter, medlemmar av utbildningskommittén samt andra ämbetsmän. Dessutom är vi glada att se med oss andra ämbetsmän i KUV, seminarier och institut förutom president för Idaho Falls stavar för unga vuxna samt Rexburg stavar för gifta elever med deras hustrur. Vi påminner om att söndagen den 6 maj 2012 talar äldster Marlin K. Jensen i det 70s forum vid KUVs brasafton. Steven Stromberg spelar preludiet och ackompanjerar församlingssånger. Vi inbjuder alla att sjunga inledningssalmen Han kommer, förlossaren för Israels hus nummer 5 under ledning av Daniel Johnson, varefter vi får inledningsbön av Taylor W. Briner. Efter bönen sjunger BYU Idahos manskör, damkör och Collegiate Singers Led oss fram o himlens herre. Dirigent är Randall Kempton och organist Steven Stromberg.
Our dear Father in heaven,
kära himmelske fader, vi tackar dig för den här dagen när vi kan samlas. Vi är tacksamma för tillfället att få höra från en av Herrens apostlar och ber att anden ska föra hans budskap till våra hjärtan idag. Fader, vi är tacksamma för vår kunskap om evangeliet och vi ber om tillfällen att dela det med de som behöver lyftas upp. Fader, vi är tacksamma för alla de välsignelser du ger oss. Vi ber dig nu att välsigna äldste Cook medan han talar, så att han kan ha andens ledning, så att han kan ge oss det budskap som du har berättat för honom att ge oss idag. Fader, vi älskar dig så. Vi är tacksamma för alla våra välsignelser och säger detta i Jesu Kristi namn. Amen.
Brother Kempton, thank you for that beautiful rendition.
Tack, Broder Kempton, för det vackra framförandet av en av våra älskade salmer. Efter Elder Cooks tal sjunger kören varje steg, ett steg i tro. Dirigent är Randall Kempton, organist Stephen Stromberg. Avslutningsbön får vi sen av Don Davidson. Jag har nu förmånen att presentera kvällens talare. Elder Cook inröstades som medlem i de 12 apostlarnas korum i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga den 6 oktober 2007. Han kallades som generalauktoritet i april 1996 och har verkat inom de 70s andra och första kvorum samt i presidentskapet från 70, dit han kallades den 1 augusti 2007. Som 70 verkade han i områdespresidentskapet Filippinerna, som president för områdena Stilla havsöarna och Nordamerika nordväst och som verkställande chef för missionärsavdelningen. När han kallades som generalauktoritet var han vice ordförande för Sutter Health System. Han hade tidigare arbetat som president och verkställande direktör för California Healthcare System. Dessförinnan var han delägare i advokatfirman Carr, McClellan, Ingersoll, Thompson och Horn i San Francisco-området. Han har varit styrelsemedlem i flera affärsdrivande och ideella företag. Han är född i Logan, Utah. Han tog examen i samhällsvetenskap vid Utah State University och doktorsexamen i juridik vid Stanford University. Han har tjänat kyrkan som heltidsmissionär i Storbritannien som biskop, statspresident och rådgivare i San Francisco stad och som regionrepresentant och områdes 70 i området Nordamerika väst. Han gifte sig med Mary Gaddy den 30 november 62. De har 3 barn och 11 barnbarn. Elder Cook.
Thank you for that introduction.
Tack för den presentationen. Och tack så mycket för bönen och den vackra körsången. Det var härligt. Jag gläds åt möjligheten att tala till er unga vuxna. Jag vill förmedla kärlek och hälsningar från det första presidentskapet och de 12 korum. Det känns otroligt att vara här i konferenscentret vid BYU, Idaho. Jag ser framför mig hur ni har samlats på olika platser över hela världen. När jag var i er ålder så var president David O. McKay profet. President McKay verkade som kyrkans president från 1951 till 1970, vilket var året när jag fyllde 30. Det är alltid något särskilt med profeten som verkar när man är ung vuxen. Jag älskade och beundrade president McKay. Han återgav ofta en sann berättelse, något som hade inträffat medan han var missionär i Skottland. Han längtade hem efter att han varit ute på missionen kort tid. Och vid ett tillfälle så var han ute och utforskade området i närheten av Stirling Castle. När han och hans kamrat var på väg tillbaka efter att ha besökt slottet så passerade de förbi en byggnad där en sten ovanför dörren hade en inskription. Det var ett citat som ofta förknippas med Shakespeare som lyder: vad du än gör, så gör det väl. President McKay återgav den upplevelsen i ett tal som han höll 1957 och då han sa: jag sa till mig själv, eller till anden inom mig, du är medlem i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Och mer än det så är du här som representant för Herren Jesus Kristus. Du tackade ja till ansvaret som representant för kyrkan. Och sen så tänkte jag på vad vi hade gjort på den eftermiddagen. Vi hade tittat på sevärdheter. Vi hade fått historisk undervisning och information. Och jag tyckte det var spännande. Men det var inte missionsarbete. Jag tog till mig budskapet på den där stenen. Och från den stunden så försökte vi göra vår del som missionärer i Skottland. Budskapet, vad du än gör så gör du väl, var så viktigt och hade en sån inverkan på Elster McKay att han använde det som inspiration under resten av sitt liv. Han bestämde sig för att oavsett vilket ansvar han hade så skulle han göra sitt allra bästa. När David B. Haight var missionspresident i Skottland så letade han upp den där ursprungliga stenen som hade inspirationen och lät göra en kopia av den som idag finns i missionärskolan i Provo, Utah. Många av er har sett citatet och begundrat betydelsen av budskapet. Elder Russell M. Nelson nämnde budskapet på nytt under missionärskolans 50-årsjubileum som skedde nyligen. När jag har reflekterat över vilka ni är, så jag har fått känslan att ni kanske inte helt förstår hur betydelsefull er generation är. Samhället i allmänhet har satt stämplar på de olika generationer som lever idag. De äldsta bland oss här i Förenta Staterna och i andra länder har fått stämpeln den bästa generationen. På grund av vad de genomled under den världsomfattande stora depressionen på 30-talet och därefter vad de åstadkom under andra världskriget och under efterdyningarna uppbyggde en bättre värld. Några av de äldsta bröderna i kyrkan deltog i de här händelserna. President Monson var i Förenta Staternas flotta, president Packer verkade i Förenta Staternas flygvapen och äldste Perry var marinsoldat. Jag ska senare berätta om några av de upplevelserna som de hade, vad de lärde sig och undervisade dem. Ni i er generation som föddes på 1980- och 90-talet kallas för millenniegenerationen just nu. Vissa kommentarer är skeptiska när det gäller vad er generation kan göra. Jag tror att ni har bakgrunden och grundvalen till att bli den bästa generationen någonsin. Särskilt när det gäller att föra vår himmelska faders plan framåt. Varför säger jag så här? Er generation har större tillgång till undervisning, seminariet och institutet än föregående generationer. Och ni har fått den bästa undervisning av någon generation från primär, prästerrummet och unga kvinnor. Dessutom som har 375 000 ungefär av er verkat eller verkar som missionärer. Ni representerar över en tredjedel av alla missionärer som har verkat i den här tidsutdelningen. Samuel Smith, den första missionären i den här tidsutdelningen. Han ordinerades det äldsta avskildes som missionär den 6 april 1830, samma dag som kyrkan organiserades. När man tänker på hur många missionärer som har verkat sedan dess är det förunderligt att en tredjedel av dem är i er åldersgrupp. Som jämförelse så verkar det bara 76 000 eller mindre än 8% under de 12 år när jag var mellan 18 och 30 år gammal. Ni som inte haft möjligheten att verka som missionär har ändå mycket att bidra med. Mindre än hälften av det första presidentskapet och de 12 hade möjlighet att verka som missionär. Med tanke på den enorma potential så för ni gott som ni har. Vad är det då som bekymrar mig angående er framtid? Vilka råd kan jag ge er? För det första så kommer ni uträttas för trycket att agera okaraktäristiskt. Att till och med bära en mask och bli någon som egentligen inte speglar den ni är eller den ni vill vara. Förra sommaren så träffade äldste Elton Perry och jag tillsammans med Mikael Ottersson i vår egenskap av ledare i informationstjänsten. Vi träffade Abraham Foxman i hans New York-kontor. Mr. Foxman är nationell chef för Anti-Defamation League och dess mission är att stoppa kränkningen av judar. Han har varit engagerad i det här arbetet i nästan 40 år. Berättelsen om hans liv som ledde honom till den här positionen är mycket fängslande. Han föddes i början av andra världskriget. Hans föräldrar, Josef och Helen Foxman, stod inför nya påbud mot judarna och lämnade över Abraham i en polsk katolsk flickas vård precis innan de begav sig iväg till ett judiskt ghetto i Vilna, Litauen, i september 1941. Abraham var då 13 månader gammal. Hans föräldrar överlevde kriget och förintelsen, men återförenades inte med Abraham förrän han var 4 år gammal. 1,5 miljon judiska barn beräknas ha gått under i den nazistiska infernot. Abraham beskyddades av den katolska flickan som tog honom till kyrkan varje söndag och höll hans judiska identitet dold. Det är inte förvånande att Abraham Foxman har ägnat sitt liv åt att bekämpa antisemitism, hat och bigotteri och diskriminering. Jag har arbetat med Mr. Foxman tidigare och beundrar hans mod och hängivenhet. I våra möten med honom i New York så frågade jag honom vilket råd han hade åt oss med tanke på vårt ansvar inom kyrkans informationstjänst. Han tänkte en stund och förklarade sen hur viktigt det var att uppmuntra folk att inte bära masker. Han berättade om Ku Klux Klan. Det var en organisation som var mycket inflytelserik och skrämmande för de flesta amerikaner i början av förra århundradet. med identiska dräkter och masker som gjorde det omöjligt att identifiera deltagarna, så brände de kors på gräsmattor som tillhörde de personer de ville åt och utmände sig själva till moraliska vakthundar. Bland de som de mest ville komma åt så fanns afroamerikaner, men även katoliker, judar och invandrare. De mest militanta var engagerade i piskningar och annan fysisk misshandel och till och med mord. Mr. Foxman påpekade att en minoritet av Ku Klux Klan skulle ha varit översättare i bruna skjortor under Europas diktatur på 30-talet. Men majoriteten av dem, de var utan masker, vanliga normala människor, inklusive affärsmän och personer som gick i kyrkan. Han framhöll att de genom att dölja sin identitet och bära masker kunde de delta i aktiviteter som de normalt hade undvikit. Deras beteende hade en fruktansvärd inverkan på det amerikanska samhället. Och Mr. Foxmans råd var att betona hur viktigt det är att undvika masker som gömmer en sanna identitet. Under kyrkans första dagar så befann sig profeten Josef M och deras 11 månader gamla tvillingar Joseph och Julia i Hiram, Ohio på Johnsons gård. Båda barnen hade mässlingen. Josef och hans lille son sov på en utdragssäng nära ytterdörren. Broder Mark L. Staker har berättat vad som hände. Under natten störtade en grupp män med svärtade ansikten in genom dörren och drog ut profeten utomhus, där de slog honom och kastade kära på honom och signerade dem. När Emma såg den och mörbultade och kärade Josef så svimmade hon. Fastän profeten hade fått en tand utslagen, hade flera allvarliga skador i sidan, hade fått en del av håret bortrivet och hade brännskador av salpetersyra, så predikade han som vanligt på söndagens möte. Bland de heliga som hade samlats för mötet var minst 4 av medlemmarna med i den pöbelhopen. Det mest tragiska med överfallet var att lilla Josef utsattes för den kalla nattluften hans far släppades bort. Han fick en allvarlig förkylning och dog 5 dagar senare. Det är också intressant att de som hade en del i profeten Josef och hans bror Hirams martyrdöd målade sina ansikten för att försöka dölja sin identitet. De som döljer sin identitet och går med i hemliga sammansvärningar är av speciellt intresse. Vi lär oss i Mormons bok att Lucifer hetsar människobarnen till att stifta hemliga sammansvärningar ägnade åt mord och mörkrets hemliga gärningar av alla slag. Jag menar inte att någon av er skulle varit inblandad i något liknande som det hemska som jag just har beskrivit. Men jag anser att i vår tid, när det är lättare än någonsin att vara anonym, så finns det en del viktiga principer som är förknippade med att inte bära en mask och att vara fasta i tron våra fäder förfäktat. Ett av ert största skydd mot att göra dåliga val är att inte bära anonymitetens mask. Om ni någonsin får en önskan att göra det, var medvetna om att det är ett allvarligt tecken på fara och ett av motståndarens redskap för att få er att göra något som ni inte borde göra. En av anledningarna till att vi råder missionärerna att klä sig konservativt och att äldsterna ska vara renrakade är att det inte ska råda något tvivel om vilka de är och hur de bör handla. Någon kanske frågar, är inte det bara ytligt? Jag tycker inte det. Tänk på hur klädsel och utsmyckningar beskrivs i Mormons bok av profeten Moroni, som likställer högmod med att bära mycket dyrbara kläder. Han förknippade högmodet som visade sig genom de som bar mycket dyrbara kläder med stridigheter och illvilja, förföljelse och all slags ondska. Jag är särskilt bekymrad över vår klädstil och utsmyckningar idag kan vara ett tecken på uppror eller brist på lydnad mot moralnormer och att de kan påverka andras moralnormer negativt. Det andra rådet som jag vill ge er, handla efter det du verkligen tror genom att använda tiden till sånt som bygger upp och stärker karaktären och hjälper dig bli mer kristuslik. Jag hoppas att ingen av er ser livet bara som en lekplats utan som en tid för att förbereda sig att möta Gud. Ett underbart exempel på hur man kan göra sin del och använda tiden på rätt sätt visar sin händelse i Elsted Elton Perrys liv när han som marinsoldat ingick i Förenta Staternas ockupationsstyrkor i Japan under andra världskriget. Elsted Perry berättar om det här när han spelade in sitt särskilda vittnesbörd om frälsaren som visas i våra informationscenter. Låt oss lyssna på berättelsen. Think of the significance. Let's listen to his account.
There was an experience in my life which has often reminded me of the joy resulting from
Jag upplevde en sak som påminner om glädjen som kommer av att ställa sig frågan. Vad skulle frälsaren göra? Jag var bland de första av flottans soldater som landsteg i Japan efter fredsfördragets undertecknande. Att komma in i den ödelagda staden Nagasaki var en av mitt livs sorgligaste upplevelser. En stor del av staden var totalt förstörd. En del av de döda hade ännu inte begravts. Som ockupationstrupper satte vi upp vårt högkvarter och började arbeta. Det var dystert och några ville ge mer. Vi gick till avdelningens fältpräst och bad om tillstånd att hjälpa till med återuppbyggnaden av de kristna kyrkorna. På grund av statliga restriktioner hade de här kyrkorna nästan upphört fungera. De få byggnaderna var skadade och en grupp av oss anmälde oss frivilliga till att reparera och lägga murbruk på de här kapellen så att de kunde användas till gudstjänster igen. Vi kunde inget av språket. Allt vi kunde åstadkomma var själva arbetet med att reparera byggnaderna. Vi fann att pastorerna inte kunnat verka under krigsåren och uppmuntrade dem att återvända. Vi kände stor glädje tillsammans med de här människorna när de återigen upplevde friheten att utöva sin kristna tro. Det hände en sak när vi lämnade Nagasaki för att återvända hem som jag aldrig kommer att glömma. När vi gick ombord på tåget som skulle föra oss hem blev vi retade av de andra marinsoldaterna. De hade flickvänner med sig som sa adjö. De skrattade åt oss och antydde att vi gått miste om allt det roliga i Japan. Vi hade slösat bort tiden med att arbeta och lägga murbruk. Just när de retades som mest kom över en kulle nära stationen omkring 200 av de här japanska kristna från de kyrkor vi hade reparerat. De sjöng framåt Herrens kämpar. De kom fram och överröste oss med presenter. Så ställde de sig längs spåret. Och när tåget började gå sträckte vi oss ut och rörde vid deras fingrar när vi for. Vi kunde inget säga. Känslorna var för starka, men vi var tacksamma över att på något sätt ha kunnat hjälpa till att återställa kristendomen i en nation efter kriget. Jag vet att Gud lever. Jag vet att vi alla är hans barn och att han älskar oss. Jag vet att han sände sin son till världen som försoningsoffer för hela mänskligheten. Och att de som tar till sig hans evangelium och följer honom ska få evigt liv. Den största av alla Guds gåvor. Jag vet att han ledde återställelsen av evangeliet här på jorden genom det som utfördes av profeten Joseph Smith. Jag vet att den enda bestående glädjen och lyckan vi någonsin kan finna under jordlivet kommer genom att följa frälsaren, lyda hans lag och hålla hans bud. Han lever. Det är mitt vittnesbörd i hans heliga namn. Ja, Jesu Kristi namn. Amen.
Tänk på betydelsen av att några soldater tillbringade sin tid med att restaurera kristna kyrkor. Jämfört med andra soldater som ägnade sig åt lättsinniga, dåraktiga eller onda aktiviteter. Begrunda och planera hur ni ska använda er tid. När jag såg det här filmavsnittet så påmindes jag om en av mina första minnen när jag bara var 5 år gammal. Vår stavspresident var Elster Perrys far, och i slutet av andra världskriget hade han alla återvända soldater sittande på förhöjningen i kapellet under ett sakramentsmöte. De kom klädda i sina bästa militäruniformer, och var och en bar ett kort vittnesbörd. President Perry grät när hans 2 söner, Elster Perry och hans yngre bror Ted, bar sina vittnesbörd. För mig som liten pojke var det mycket inspirerande och imponerande. Jag kommer inte ihåg vad de sa, men jag kommer ihåg hur jag kände mig. Som ni kan se av Elster Perrys exempel i filmavsnittet, så talar jag inte om för er att ni ska skylta med er religion eller vara ytligt trofasta. Det kan vara pinsamt för er och för kyrkan. Jag talar om att ni ska bli det som är meningen som att ni ska vara. När vi arbetade på missionärshandledningen, Predika mitt evangelium, kände vi att det kunde vara en användbar handledning hela livet för våra missionärer och medlemmar. Speciellt kapitel 6, hur utvecklar jag kristuslika egenskaper? När ni försöker göra er del och hitta de egenskaper som ni vill utveckla, så kan ni lista och studera skriftställen som undervisar om de här egenskaperna. Sätta upp mål och göra upp planer för att införliva egenskaperna i ert liv, och be Herren hjälpa er att utveckla egenskaperna. När ni gör det, så får ni inte sätta på er en mask och gömma er sanna identitet. Några av er kan ha gett efter för ett beteende som går långt utöver det bara att ha roligt. De som ägnar sig åt pornografi eller någon annan form av omoral spelar en annan roll än den de verkligen vill vara eller borde vara. Det är intressant att nästan alla som hänger sig åt pornografi antar en falsk identitet och döljer sina gärningar. De döljer sitt beteende som de vet är förkastligt och destruktivt för alla som de bryr sig om. Pornografi är en farsot som inte bara är nedbrytande för en persons moraliska ställning inför Gud. Den kan också förstöra äktenskap och familjer och har en skadlig inverkan på samhället. Både internetmissbruk och pornografi är skadliga för äktenskapet. Och när ni närmar er tiden för äktenskap, så får ni inte ha några masker som döljer ett olämpligt beteende som är skadligt för er eller för ert äktenskap. För de som har fallit för denna destruktiva vana, var försäkrad om att ni kan omvända er och att ni kan bli botade. Omvändelsen måste komma före helandet, och det kan vara en lång process att bli botad. Biskop kan råda er angående hur ni kan få den hjälp ni behöver för att bli botade, och vi har bett biskopen att hänvisa er till dem som kan vara till störst hjälp för er. Förutom pornografi och omoral, så finns det andra lömska beteenden som förgiftar samhället och undergräver den grundläggande moralen. Det är vanligt idag att folk döljer sin identitet när de skriver sånt som är hatiskt, giftigt och trångsynt, anonymt på internet. En del kallar det för att flama. Vissa institutioner försöker sålla de kommentarerna. New York Times till exempel tolererar till exempel inte kommentarer som innehåller personliga angrepp, är oanständiga, vulgära, innehåller svordomar, imitationer eller motsägelser. The Times uppmuntrar folk att använda sitt riktiga namn, eftersom vi har märkt att folk som använder sitt namn har mer engagerande och respektfulla samtal. Aposteln Paulus skrev: låt er inte föras vilse, dåligt tal fördärvar gott uppförande. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Det är tydligt att dåligt tal inte bara handlar om dåligt uppförande. Om det används av dem som är sista dagars heliga, kan det ha en dålig inverkan på dem som inte har någon kunskap om Gud eller ett vittnesbörd om frälsaren. Att på något sätt använda internet för att håna eller förstöra någons goda rykte eller framställa någon i ofördelaktig dager är förkastligt. Det vi ser i samhället är när folk bär en mask av anonymitet, är det troligare att de uppför sig på detta sätt, vilket är mycket destruktivt för det offentliga samtalet. Det inkräktar också på de grundläggande principer som frälsaren undervisar om. Ett av Jesu Kristi evangeliums grundläggande budskap som ni har fått lära er sedan ni var små är: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Frälsaren förklarade att han inte hade kommit för att döma världen utan för att frälsa världen. Sen beskriver han vad fördömelse innebär. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. De rättfärdiga behöver inte bära masker för att dölja sin identitet. Jag tycker om den sanna berättelsen från president Monsons liv. Han fyllde inte 18 förrän i slutet av andra världskriget. Faktum är att kriget i Europa var över, men kriget i Stilla havsområdet fortsatte. Han tog värvning i Förenta Staternas flotta och sändes till San Diego i Kalifornien. Ni minns att han återgav sin berättelse under den senaste generalkonferensen. Den första söndagen så lät instruktörerna alla ställa sig i rader för att gå till kyrkan. Han sände katolikerna till en plats, judarna till en annan och försökte sända resten till ett protestantiskt möte. President Monson visste att han inte var katolik, jude eller protestant. Han var mormon. Han var modig nog att stå kvar och gladdes åt att upptäcka att det fanns andra trofästa medlemmar som stod bakom honom. Det skulle varit lätt att följa med den stora gruppen till protestanternas möte, men han var fast besluten att bli identifierad för den han var och handla därefter. Mitt tredje råd gäller några av de mål som ni bör överväga. Nästan samtidigt som Elster Perry var i Japan med marinsoldaterna tjänstgjorde president Boyd K. Packer i Japan i luftvapnet i slutet av andra världskriget. I sitt tal under seminariets 100-årsjubileum den 22 januari i år så förklarade han att det var en mycket betydelsefull tid i hans liv. År 2004 följde jag med president Packer och andra till Japan. Han fick chansen att åka tillbaka till några av platserna från den tiden och begrunda på några av de upplevelserna och besluten han hade fattat då. Han berättade om dem under sitt seminarietal. Med hans tillåtelse så ska jag återge några andra tankar och känslor. President Packer beskrev upplevelser som inträffade på en ö utanför Okinawas kust. Han ser det som sitt berg i öknen. Hans personliga förberedelse och möten med andra medlemmar hade stärkt hans tro på evangeliets lärdomar. Det han ännu saknade var en bekräftelse, en fast visshet om att det han redan kände var sant. President Packers levnadstecknare berättar vad som sedan hände. I motsats till bekräftelsens frid som han sökte ställdes hans ansikte mot ansikte med krigets fasor för de oskyldiga. För att få vara ensam och tänka klättrade han en dag upp på en kulle ovanför havet. Där såg han den ödelagda återstoden av en bondestuga med ett försummat potatisfält i närheten. Och bland de döende plantorna såg han kropparna av en slaktad mor och hennes två barn. Synen fyllde honom med djup sorg, blandad med känslor av kärlek till sin egen familj och till alla familjer. Sen gick han in i en tillfällig bunker där han funderade, begrundade och bad. Medan president Packer såg tillbaka på den här händelsen så beskrev han vad jag skulle kalla en bekräftande andlig upplevelse. Han fick inspiration om vad han skulle göra med sitt liv. Han hade naturligtvis ingen aning om att han skulle kallas till det höga och heliga ämbete som han nu har. Han hade en vision av att vilja bli lärare, med betoning på frälsarens lärdomar. Han bestämde sig för att leva ett rättfärdigt liv. Han kände mycket starkt att han behövde hitta en rättfärdig hustru och att de tillsammans skulle fostra en stor familj. Den här unge soldaten insåg att hans yrkesval inte skulle ge några större pengar och att hans ljuva livskamrat skulle behöva dela samma prioriteringar och vara villig att leva utan vissa materiella saker. För de av er som har lärt känna syster Donna Packer så var och är hon den perfekta livskamraten för president Packer. Det fanns aldrig något överflöd av pengar, men de kände sig inte berövade något. De fostrade 10 barn och det krävdes uppoffringar. De har nu 60 barnbarn och 79 barnbarnsbarn. Jag kan minnas de ömma känslorna jag hade då jag fick veta att han kände sig generad som ny generalauktoritet inför att följa med en av de äldre bröderna till ett möte för kyrkans ledare eftersom inte han hade någon fin vit skjorta att ta på sig. Jag berättar om den här historien eftersom våra mål allt för ofta baseras på det som världen högaktar. De grundläggande elementen är egentligen ganska enkla för medlemmar som har tagit emot de frälsande förrättningarna. Var rättfärdig, bygg upp en familj, hitta ett lämpligt sätt att försörja den, tjäna din kallelse och förbered dig att möta Gud. Frälsaren lärde, en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Sen berättade han en liknelse som återges av Lukas. En rik man hade åkrar som gav goda skördar. Och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Förutom personliga attribut, egenskaper och beslut så behöver ni, om ni ska bli den generation ni behöver bli, bygga upp ert land och samhället som ni bor i. Er generation behöver, liksom den bästa generationen, skydda rättfärdighet och religiös frihet. Det judisk-kristna arvet som vi har ärvt är inte bara dyrbart utan också nödvändigt för vår himmelska faders plan. Vi behöver bevara det för framtida generationer. Vi behöver gå samman med goda människor, också människor med annan tro, och särskilt de som känner sig ansvariga inför Gud för sina gärningar. Det är människor som förstår varför vi ikväll talar om vad du än gör, så gör det väl. Genom att bevara de judisk-kristna värderingarna och den religiösa friheten så gör ni er generation till den storslagna generation ni behöver vara. Med de utmaningar som finns i världen idag är första presidentskapet och de 12 kvorum särskilt angelägna om att ni på ett lämpligt sätt deltar i den politiska processen i ert land. Kyrkan är neutral när det gäller politiken och stöder inte kandidater eller partier. Vi förväntar oss emellertid att våra medlemmar är fullt engagerade i att stödja kandidater och partier av eget val, baserat på de principer som bevarar ett gott styre. Vår lära är tydlig. De som är ärliga och visa bör ni vinnlägga er om att stödja. När de ogodaktiga härskar sörjer folket. Det innebär att alla bör känna sig förpliktiga att rösta. I de stater i Förenta Staterna som har förberedande valmöten bör ni göra er bekanta med frågorna och kandidaterna och delta till fullo. De förberedande valmötena i Utah och Idaho till exempel kommer att börja hållas från olika partierna den här veckan och hålla på till mitten av april. Om ni är med så har ni möjlighet att delta. Vi hoppas att ni tar reda på tiderna för dessa valmöten i god tid för det parti ni väljer och sen känner er förpliktigade att närvara. Vi hoppas att alla medlemmar gör det här. Medlemmar som icke-medlemmar i alla stater och länder där val hålls. Priset för friheten har varit mycket högt. Och konsekvensen av att inte delta är för allvarliga för att någon medborgare ska känna att de kan ignorera sitt ansvar. Ni ska veta att vi har stort förtroende för er. Kyrkans ledare tror verkligen att ni kan bygga upp riket som ingen annan generation. Ni har inte bara vår kärlek och tillit, utan också våra böner och välsignelser. Vi vet att er generations framgång är nödvändig för att kyrkan ska fortsätta etableras och växa. Vi ber att ni gör er del väl. När ni undviker att bära mask, handlar i enlighet med ert sanna jag, sätter upp lämpliga mål och bygger upp landet och samhället där ni bor. Jag avslutar med mitt personliga vittnesbörd om evangeliets återställelse genom profeten Joseph Smith. Joseph Smith såg Fadern och Jesus Kristus. Vår Fader i himlen är en kärleksfull Fader med en plan som välsignar var och ett av hans barn. Jesus Kristus är vår frälsare och hans försoning är den mest betydelsefulla händelsen i historien. Den helige anden hjälper oss och vittnar om Fadern och Sonen. Om det här vittnar jag som en av frälsarens vittnen. I Jesu Kristi namn. Amen.
My father's word has begun to come. Our dear, kind, gracious Heavenly Father,
vår kära himmelske fader, vi är djupt tacksamma för tillfället vi haft att samlas ikväll till brasafton och lära av din apostel Esther Cook. Vi ber dig vara med oss så att vi kan minnas de ord som sagts ikväll och den ande vi känt, så att vi kan ta dem med oss, så vi kan leva efter dem och följa de råd vi fått. Vi ber dig, välsigna oss till att vara exempel för världen och människor omkring oss. Vi är tacksamma för dig och vi älskar dig så. Och vi säger detta ödmjukt i din sons Jesu Kristi namn. Amen.